Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. De tycker att det är hög tid för en arbetstidsförkortning. André, vad skulle du göra med tiden som blev över om du jobbade mindre?
Spendera mer tid med mina barn kanske. Mm. Jag är inte helt säker på att de vill spendera mer tid med mig. Så jag skulle väl också komma igång med träningen, tänker jag mig. Träningen är ju det första som ryker när jag har för mycket att göra. Och jag har ju märkt att allting annat står och faller med den. Mm. Vad skulle du göra?
Jag skulle förmodligen må fruktansvärt bra. Det fantiserar jag lite om, jobba mindre.
Ökad livskvalitet.
Mm, mindre stress.
Mysigt. Vi är ju kanske inte helt typiska där, som man och kvinna. För en undersökning som DIK har låtit göra visar att kvinnor framförallt vill ha förkortad arbetstid för att minska stress. Medan män vill ha förkortad arbetstid för ökad livskvalitet. Det är där som du är ute efter.
Men det kanske inte är så konstigt med tanke på att kvinnor är särskilt utsatta av både mer påfrestande arbetsmiljö och, som vi sagt innan, ett större ansvar för barn och hemarbete.
Många kvinnor tvingas ju gå ner i deltid för att de inte orkar. Vilket innebär att de finansierar sin egen arbetstidsförkortning.
Mm. Eller får betala med sin hälsa och blir sjukskrivna.
Det är ett av huvudskälen till att DIK driver den här frågan. De kräver en ändring i lagen med kortare arbetstid för alla.
Så var med och förändra arbetslivet. Gå med i DIK. Alltså fackförbundet för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.
Läs mer och bli medlem på dik.se. D-I-K.se.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag är på semester, eller försök till semester, inklusive autosvar på mejlen första gången på många år faktiskt.
Kort, koncist autosvar. Jag ska kolla vad det var. Kollar mejlen sporadiskt.
Vissa lägger ju till nås om det är bråttom på och sitt mobilnummer. Jag accepterar inte det.
Det misstaget gör du inte när du är på semester.
Det känns radikalt, men du ska ju ut till sjöss har jag förstått. Det är dags för båtmässan.
Båtmässan?
Bokmässan på båt.
Ja, något sånt. Jag vet ärligt talat inte riktigt vad som väntas. Det är tidningen Vi som ordnar den här författarkryssningen.
Underbara tidningen Vi.
Ja, tidningen Vi läser. Det är någon sorts underetikett till tidningen
Perfektion.
Vi.
Perfektion!
Ja, de packar ett antal författare på en Finlandsbåt. Och sen tar de med sig 800 bibliotekarier och så åker de till Finland. Och sen ska man sitta då och ha författarsamtal med dem. Det låter ju supermysigt.
Det är det här landets absoluta ryggrad, de 800 bibliotekarierna. Om jag kollar på listan vilka som ska åka, det är du, det är Mikael Nemi, det är Amanda Svensson, vi har Claes Östergren, Mattias Alkberg. Är du starstruck på förhand?
Mattias Alkberg, där är jag lite starstruck.
Ja.
Det var min mest lyssnade låt förra året när den här Spotify Wrapped-listorna kom i telefon.
Mm.
Så var det Mattias Alkbergs Ragnar. Ja, men där kan jag bli lite blossig om kinderna kanske när jag möter honom.
Det är fullbokat, men det är inte det mest uppseendeväckande med den här författarkryssningen, utan det är att du ser på det här som att det är ett attentat på ditt liv och har rustat dig därefter.
Kan man väl säga. Alltså jag...
Jag har fått sms om detta. Stämmer det? Är det sant? Skojar han? Har André köpt en våtdräkt på riktigt?
Ja, Lisa trodde också att jag skojade tills den här våtdräkten kom.
Det är så kul att du fortfarande kan överraska kvinnan du lever med. Det är jättefint.
Ja, men då blev ju hon orolig. Vadå, om du tror att det finns en så stor chans att båten sjunker, att du faktiskt köper en våtdräkt för 1000 kronor. Ja. Och jag hade sagt att den som kostar 1000 kostar mer. Jag vet inte. Men om du tror att det är så farligt att åka färja att du måste ha en våtdräkt med dig, varför åker du färjan då? Risken är statistiskt nästan helt obefintlig att en färja ska gå under. Men jag har ju sån satans Estonia-ångest inför färjan. Och jag begriper inte hur jag ska kunna somna ombord på en färja som befinner sig ute till havs i mörket om jag inte sover i en våtdräkt. Jag kollade upp havstemperaturen nu. Det är 0 grader i Östersjön. Sjunker båten när du hamnar i vattnet så överlever du ju kanske 10 minuter på sin höjd innan du domnar bort och går under. Och så snabbt hinner man inte undsätta. Så man måste ju ha en våtdräkt om det händer något.
Jag fick ett sms förra veckan. Då har våtdräkten kommit. Pionjär, svarade jag. Och så frågade jag dig om du kan skaffa OnlyFans bara för bilden på dig i våtdräkt. Men det kanske du kan bjuda folk på ändå på Instagram.
Vi får se. Det är en ganska fin våtdräkt tycker jag själv. Jag tror att jag för några veckor sedan i podden sa att jag hade hittat en prisvärd våtdräkt från Zalando för 995 kronor eller sånt. Mm. Nu när resan började närma sig så började jag ju googla lite och läsa på om våtdräkter. Och då upptäckte jag ju att den våtdräkten var ju bara 3 mm tjock. Så den överlever ju inte i 0-gradigt vatten. Då måste jag ha en tjockare. Så att då fick jag ju köpa en våtdräkt med 5 mm neopren. Över torso och njurar där kroppen är extra känslig mot kyla. Och ja, men det var lite så saker som det måste ha. Det måste ha en svans på dragkedjan så att man kan dra upp den själv. För dragkedjan sitter ju i ryggen. Man kan inte springa omkring på ett kantrande fartygsdäck och fråga folk som befinner sig i fullkomlig panik om de kan dra upp dragkedjan. Och så måste man ha god flytkraft. Måste man ha. Så man kanske då tröttnar på att simma. Ja, det var detaljer. Det blev lite dyrare än vad jag hade tänkt.
Det blev det verkligen. Alltså, arvodet är nu kvittat mot kostnaden av våtdräkten.
Lite. Lite <där. laughs> Jag har utfört stresstester med den här våtdräkten nu. För att jag upptäckte ju när jag testade den att den här kan jag inte sova i. Alltså det bara blossar om kinna för man blir så varm. Eftersom den då ska hålla för 0-gradigt vatten.
Så du måste göra ett brandmanstest alltså? Att du snabbt hoppar i?
Jag har testat att hoppa i den här snabbt och jag klarar det på 20 sekunder ungefär. Minus även dragkedjan, men den kan man ju ta på vägen ut.
Har dina barn kollat på när du testat det här?
Nej, jag har inte visat dem våtdräkten, för jag vill inte oroa dem i onödan.
Det låter klokt.
För detta statistiskt nästan omöjliga scenario, som jag ändå vill gardera mig mot.
Jag vill att det ska hända nu, bara för tanken på att du hoppar i den här dräkten, springer ut på däck, bland människor i pyjamas, t-shirt, någon är naken, någon har gossedjuret i handen, så kommer en vuxen författare springandes i våtdräkt.
Det kan ju vara famous last words som offentlig person från dig, om det händer, och så finns det då on tape att du säger jag hoppas att det här händer.
Det är det värt! På tal då om att flyta runt bland författaregon på författarkryssningen så måste jag ju få ta upp det här nu. Jag hörde att det blivit innehåll för Alex Schulman en gång. Det är dessutom den 5:e eller 6:e gången sedan din roman släpptes. Vi kan ju skratta åt det här men det börjar kanske bli lite genant. Man får känslan av att han är besatt av dig.
Du är inte den första som säger det. Men jag vet inte, ska vi verkligen prata om det? Det känns så jävla mörkt. Han verkar inte må så bra.
Nej, men jag har noterat det här innan och jag tänkte att det måste vara genomskinligt för alla. Och jag har kommit på mig själv när folk frågar om det att jag tror jag behandlar det här lite som när man har, du vet, när man har överseende med typ ett övertrött barn i matbutiken. Man viftar undan det lite eller rycker på axlarna. Om jag bara får kort liksom ge en rapport från min rapport så verkar det som att han den här gången har ritat upp sig på ett specifikt ord. Alltså ett ord.
Lite forcerat kanske.
Nej, men han har hittat ett enda ord i en bisats, i ett citat, i pressreleasen om att din roman ska bli film. Grattis alla igen. Han tyckte nämligen att det var nöjt av dig att nämna att filmskapare har svärmat.
Han har inte fel. Det lät väl lite nöjt kanske.
Och det är två saker här jag funderar på. Det ena är besattheten. Om du någonsin skulle behöva undra, vad hände mig egentligen den och den månaden, det året? Då lovar jag dig att Alex Schulman har en katalog över detta. Han har register över dina förehavanden.
Jag har alltså någon förbok som jag kan vända mig till. Om jag undrar vad som hände.
Och det andra är att jag hörde att han antyder att du överdriver. Att det kanske bara var 4 producenter som hade hört av sig. Och nu ska man knappt bemöta sånt här, jag vet. Men jag var ju faktiskt på din bokrelease i höstas. Och din förlagschef höll ju tal. Och redan då sa han att det var 17 producenter som ville göra film. Och det här var alltså innan du fick det här då omtjatade Augustpriset.
Alla var väl inte producenter, det var väl en del regissörer också kanske.
Men grundfrågan är ju, hur mår Alex Schulman? Nu skojade jag om att det här känns som ett övertrött barn på vissa sätt. Men i grunden så kanske det bara är ren avundsjuka.
Fast det här började ju samma vecka som boken släpptes. Och då fanns det väl inte så mycket att vara avundsjuk på att tänka. Han mässade mig strax innan boken skulle komma ut och ville ha ett förhandsex. Och han verkade ju gilla den. Han skrev till mig att det var 5+. Men sen blev det tyst. Förutom i podden då. Och jag vet inte vad som hände, men någonting hände ju.
Mm.
Jag vet inte, det här är ju ännu mörkare, men jag tänker att det kan vara att han i hemlighet är ledsen över att det går så bra för hans bästa vän just nu. Sigge Eklund har väl fått väldigt fint mottagande för sin roman, Gruppen.
Mm.
Och nu ska han ju dessutom debutera som filmregissör. Filmregissör, det är ju nästan som att bli astronaut. Sigge Eklund lämnar liksom jorden nu.
Men förlåt, men nu...
Ja, men det kanske gör ont i Alex. Men han kan inte visa det för sin bästa vän och så måste han hitta något att rikta den här vreden mot. Och det är ju etablerat att jag och Sigge är lika till utseendet. Jag fick höra det senast igår på ett gig.
Men vänta nu, jag fick också höra det här. Edvin Ryding, den här unga underbara förmågan som spelar i Young Royals.
Jag spelar också huvudrollen i Sigge Eklunds regidebut.
Ja, som kommer i år, okej. Han då, vi skrev lite häromdagen och då skrev han älskar Andrev i versaler. Också helt paff av hur han literally är en ung version av Sigge Eklund. 100 frågetecken.
Just, ja, vi träffades ju häromdagen. Ja, men vad kul. För det här är ju, det är ju många som har sagt. Jag fick väl till och med någon gång smeknamnet Sigge Eklund utan pengar. Ja, men jag tänker att det kanske gör det väldigt inbjudande för Alex att använda mig som en sorts knulldocka. Fast tvärtom.
Förlåt?
Att han då har som en avatar.
Okay.
Som är lik Sigge Eklund. Som man då kan ta ut det här mörkret han känner för sin bästa vän på mig istället. Så han använder mig som en sorts traumadocka.
Det du säger är att du är en Sigge Eklund-formad stressboll.
Ja, en stressboll av kött. Du är alltså på Madeira?
Jo.
Är du där med din kille då, antar jag?
Det stämmer.
Vad har du gjort av honom? Har du skickat ut honom på byn?
Du, det är så roligt. Nej, men han har frilek nu, som vi säger. Nej, men det är spännande. Det är lite omvända roller mot andra relationer på hotellet. Att jag sitter och jobbar på rummet och han ligger vid poolen med liksom något gott att dricka.
Ja, det är han som är lyxhustrun på något sätt.
Kuttersmycket ligger där nere. Men innan jag åkte så fick jag, det var ett väldigt speciellt uppdrag och jag har funderat mycket på slutet. Det omtalade slutet.
Och som i undergången?
Delvis.
Ja, men nu har du mitt öra, du vet ju att jag är lite av en undergångsromantiker.
Jag var chockad av hur drabbad och rörd jag blev av att intervjua då denna karaktär. Du får en bild på det här mötet.
Ja, du har träffat Svennis.
Jag ledde ju då en hel dag för att presentera nya titlar, olika dokumentärer och serier. Och en av dem var en stor överraskning för alla som jag har gått och burit på. Kontrakt har skrivits på. Och in i salen då, fylld av presskår och annat, så kommer Svennis. Stående ovationer, tårar i samtliga ögon.
Det kan jag tänka mig. Jag blev lite tårögd bara du skickade den här bilden.
Visst är det så? Och jag tappade talförmågan.
När han kom in.
Och långsamt tog sig till scenen. Kan du förstå den reaktionen i unison? Att alla bara, det var som en våg genom rummet.
Ja, men då blir man ju också sekundär rörd. Alltså det är ju rörande att se människor bli rörda. Så att då får man ju två lager rördhet. Ja, det kan jag tänka mig vara omtumlande.
Men vad är det som är rörande med Svennis för dig?
Det är väl egentligen så krasst, det är att han ska dö. Och att han vet om det. Mitt starkaste minne av Svennis är väl den där... Ja, men det var när England slog Tyskland med 5-1 på Olympiastaden i München 2001. Det var 10 dagar innan 9/11. Tyskland tog ledningen. Allt såg mörkt ut. Men Svennis var sådär filbunkig som vanligt. Och sen var den här makalösa vändningen. Ja, vi kanske ska säga till lite yngre lyssnare att Svennis var ju då förbundskapten för England.
Ja.
Så att han ledde ju England till den här makalösa segern borta mot ärkefienden Tyskland. Det blev ju kalabalik i engelska pressen av glädje på något sätt. Och jag tror att det var The Sun som dagen efter hade den minnesvärda rubriken på ettan som var "Psst, don't mention the score." Som då var en pandang på det här gamla Fawlty Towers-avsnittet när John Cleese går runt och säger "Psst, don't mention the war" när tyskarna har checkat in på världshuset.
Du ska säga att det citeras en hel del även på detta hotell där det bor folk från en krigande nation, kan jag säga.
Och är det ryssar på hotellet?
Det kan man säga.
De verkar inte själva fatta att världen inte...
I alla fall, Svennis och jag pratade lite kort innan. Vi kollade igenom trailern och jag var så rörd av dels det här du säger, att det finns enskilda stunder man kanske minns av unika, enorma bedrifter. Men han är också en symbol. Det är någon slags millennieskifte, nostalgi. Det är en tid också av att Sverige kändes framstående.
Ja, men han var ju också en super... kändis. Alltså hans kärleksliv var ju också föremål för pressen och allting. Så att det var, vilket på något sätt skar sig med hans icke-kändis-aura. Han har ju inte en Hollywood-aura om man säger så.
Nej. Han är värmländsk och kom i vindsjacka. Och vi stod och pratade lite och han pratade om att det här är att han äntligen får säga, han får äntligen lägga saker till rätta. Det här är sanningen, inte vad de har sagt i brittisk press. Alltså 20 år senare fortfarande vilja få återupprättelse på något sätt. Och du kanske såg Beckham-dokumentären som gick nyligen.
Det enda jag minns tydligt är den där scenen när Victoria Beckham sitter i soffan och pratar om sin lite halvsvåra uppväxt och Beckham tittar in och säger "be honest" flera gånger tills hon medger att hans pappa skjutsade henne i en Rolls Royce till skolan.
Det är underbart. Det är cheeky britter är its best. Men jag tror att liksom den så känner man en sån nostalgivåg och man minns en annan tid och inte bara sin egen ungdom. Och allt det här då går igenom en, men så är det ju också som du säger, det slutgiltiga, att det är döden som kommer in. Att det kanske är sista gången man ser honom och att se alla i det här rummet, alla journalister av olika bakgrunder ställa sig upp och applådera. Det är ju tårar, det är... Jag gråter i halsen. Han kommer upp och jag får finna mig. Och vi gör en liten intervju. Vi kollar på trailern. Där han bland annat då säger det här.
Biggest scandal so far.
All exploded.
Sven was taken to banquets with the North Korean leadership.
I have a good life. Maybe too good. You have to pay for it.
I have 10 missed calls from my sister. Dad's in the emergency room. Not good.
Jag har haft ett bra liv. Kanske ett för bra liv. Och det är därför det här händer mig nu.
Jag kan också relatera till benägenheten att söka svar i ett slags magiskt tänkande när livet är mörkt. Det gör man ju så ofta skyld till. Och det gör man ju för att uthärda på något sätt.
Alltså han pratade så otroligt öppet om döden och det faktumet. Och en av de sakerna han sa den här dagen var att, så här, att jag ska dö är skit. Men att jag hinner få ta del av hyllningarna innan jag dör är underbart. Det var något otroligt med det. Att vara medveten om det och kunna också säga det rakt ut. Att ha gjort, att blivit vän med det. Och jag kommer att tänka på det när jag då lyssnade på Julia Louis-Dreyfus nya podd. Wiser Than Me.
Ja, hon skaffat en podd. Det är hon Elaine i Seinfeld.
Ja, exakt kan man säga. Men även Veep, Selina Meyer, som jag älskar. En politisk satirserie som är fulländad och finns på HBO. Och i den här podden då så har Julia specialiserat sig på att prata med äldre kvinnor. Alltså samhällets mest osynliggjorda erfarenheter. Och hon gör det på ett så rappt och ärligt, underbart sätt. Pratar med dem som riktiga människor och inte någon så här hora Madonna-syn på dem. Och det här avsnittet då var Jane Fonda med. Har du någon uppfattning av henne alls?
Hon var väldigt stor när jag var ung, på 80-talet.
Dels då skådde sig typ komedier och liknande, och det var aerobics och allt vad det är. En nationalskatt. Och som sedan blivit känd igen med Grace and Frankie-serien på Netflix. Och två saker här värt att spela upp. Det ena är när Fonda berättar om hur hon lyckades ändra sin syn på uppdrag och sin bransch. Och att det är någonting med det här som sätter fingret på min egen, ett mentalitetsskifte i att jag alltid har varit tillgänglig oavsett villkor för public service-bolagen. Så här lät det.
For a long time I just kind of went from one thing to another because somebody wanted me. I couldn't believe it. The idea of saying no if somebody offered me a job seemed impossible.
Ja, det är inte heller svårt att relatera till.
Mm.
Ja, men det är ju underbart om någon vill ha en.
Ja, men och man hjärntvättas ju med att det är så det ska gå till och det är så det förhållandet ska se ut.
Ja, men just i media så är det ju särskilt vanligt med att vissa arbetsplatser kan sätta i system att det finns människor som vill synas i de medierna och därför behöver man knappt betala ut någon lön.
Ja, eller att det är ingen som ser över arbetsvillkor, vare sig det är miljön på arbetsplatsen eller hur man faktiskt mår i med stressbörda och sådär. Det var det ena. Och sen kommer man in på frågan om när det är dags att göra slut. Jag är ju i dess motsatta ände. Jag avvaktar ju varje dag att tatuera in min killes namn. Det ska vi vara helt ärliga med. Men kan du delge, Andrev, när har du känt, eller när brukar du börja känna att det är dags att göra slut? Och vilken metod har du valt?
Jag tycker inte man ska göra slut.
Är det sharia eller shia-lagarna du kör?
Men jag tycker ju generellt att folk kan bita ihop lite mer.
Jag kör lite mer blunda för in i det sista. Man har inte orkat dra ur sladden med alla ändringar det kommer behöva skapa. Adressändring och sådär. Gud vad jobbigt.
Jaha, så det handlar mer om då det administrativa snarare än att du är rädd att såra någon.
Ja, gud ja. Och så här säger Jane Fonda i podden då.
I usually know it, that the relationship should end when I begin fantasizing about their funerals. I'm not kidding.
Underbar. Och frågan är om det här inte är det mest målande man kan säga, även om det uppbrott vi bevittnar varje dag i nyheterna just nu. Jag pratar såklart om att det är dags att göra slut för Tidöpartierna.
Ja, de har bråkat lite nu.
Alla vet att tiden är räknad. Man bara inväntar på att någon ska vara modig nog att rycka upp allting. Och nu har vi lyckats komma med i NATO. Vi har liksom fullföljt kanske det som var huvudsyftet med den här märkliga alliansen vi har fått se förenas. Och allt började med att Alice Teodorescu benämnde idén ett faktum som är att Sverigedemokraterna är grundat av nazister och rasister.
Fräckt.
Och något som Alice Teodorescu Måwe, som då är en konservativ debattör som också har varit moderat.
Ja, men Alice Teodorescu Måwe har väl varit en av frontfigurerna i normaliserandet av ett samarbete med SD. Så det är ju lite överraskande att hon nu pekar på den nakne kejsaren.
Det hon inte kanske har fullt briefats på nu när hon ska bli KDs namn i EU är att man får under inga omständigheter benämna saker även om de är sanna om Sverigedemokraterna inte uppskattar det.
Nej, just det. Det finns någon sorts sharia där.
Ja, och synd att ingen hade en liten PowerPoint-presentation för Alice eller liknande. Och det är spännande för Alice i den här intervjun i DN benämner hur hon brutit upp ur andra konstellationer för att hon har upplevt sig att hon blir mutad. Att någon har mutat henne som en diktator till och med.
Ja, det var den här bulletinsoppan.
Ja.
Gud vad man saknar den följetongen. Kan inte den dra igång igen?
Ja, eller?
Det är roligaste som har hänt med det i Sverige.
Riktig soppa, absolut. Otroligt pinsamt, säger hon. Fruktansvärt, psykiskt härande. Och direkt så slår censursläggan till när Alice då inte har fått någon slags nödvändig powerpoint för att veta att enda och största villkoret för att KD är i regeringsposition är att de har gått med på det lilla villkoret att man får inte säga saker som SD inte uppskattar. Det får inte förekomma.
Ja, man får inte benämna SDs förflutna. De kallar det väl någon sorts... Jag vet inte hur de har formulerat det där i avtalet, men rent formellt så handlar det om att det ska vara god ton. Och det anses då inte vara god ton att påminna om att SD grundades av nazister.
Så jag tror att vi går mot Tidöpartiernas definitiva slut för att man då kanske fått ut det man ville ha av den här parformen. Och det finns så många konfliktytor nu som de har kunnat blunda för hittills. Klimatet till exempel. Det larmas för att ökat extremväder även i Sverige och inte bara i regioner som alla skiter i, där folk redan flyr på grund av klimatet. För att ni vet, det finns inget rent vatten och det finns ingen mat. Det kommer även hända i Sverige och det även drabbar då SDs väljare som inte kan vara i Spanien eller Thailand året runt. I översvämningar, isstormar, det hotar vardag, hälsa och arbeten. Och här gick då Charlie Weimers i Sverigedemokraterna ut med att SD vill riva upp EUs klimatsamarbete. Romina Pourmokhtari kallar utspelet för Swexit-fantasier. Inte helt god ton. Ulf Kristersson går rätt emot detta när han hälsar på hos vår älskade Anders Holmberg i 30 minuter. Det här är liksom en sak, det här är faktum. Man kan göra valkompassen nu som finns för EU-valet som är mycket snart. Väldigt avslöjande faktum även där om vilka som vill lagstifta för att abort ska ligga i grundlagen och inte till exempel. Men som att det inte vore nog så blir det rakt av sandlåda när detta händer. På grund av att Alice Teodorescu benämner att Sverigedemokraterna är grundat av nazister och rasister, så lämnar då Sverigedemokraterna in en protest. Att det här bryter mot Tidöavtalet.
Ja, det förvånar mig lite att de vågar vara så öppna med den här kränktheten. För det drar ju snarast blickarna till det faktum att de grundas av nazister. Där de vill glömma.
Förstår du att vi måste kunna prata om alt-partiet, högt i tak-partiet, blir kränkta för en sån sak?
Ja, det är ironiskt eftersom de så, ja. Så länge liksom kofotade sig in i politiken med det narrativet att man måste våga prata om allt.
Och i och med detta så har Jimmy Åkesson lagt ut en otroligt passivt och aggressiv text på diverse sociala medier där han benämner folk som Alice som självgoda finborgare, ett ord vi nu alltid kommer ha. Och de menar på att de håller sig för att göra grovjobbet, ta den riktiga skiten. Ebba Busch går ut och säger rakt ut att det här är snöflingefantasier.
Så använder hon också då ett begrepp som har sipprat in från den yttersta högen, etablerat sig i mitten och sen vänder hon det mot högen. Det är lite roligt.
Exakt! Ändå. Så det vi ser nu är att verktygslådan de själva har byggt har vänts emot dem. Så vi står alltså inför den totala implosionen av Tidö-relationen. Och liksom jag då behövt bäva för och så många andra med mig, det är väl dags att ta sitt pick och pack och skriva till adressändringen.
Don't mention the war. I mentioned it once, but I think I got away with it all right.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men jag vet att du vill ha barn.
Ja.
Mm. Jag är lite osäker på etiketten här. Men får man fråga om ni så att säga har tagit kapellet av båten?
Vad är det som pågår?
Lägger ni nät? Eller tittar ni bara på vattnet och pratar om att fånga en fisk?
Åh, herregud! Är det en generad man som pratar?
Ja, men du fattar väl vad jag försöker fråga?
Men jag utmanar dig att fråga rakt ut.
Försöks det skaffas barn? Får man fråga det?
Alltså så här, man får inte fråga det överlag. Men vi jobbar ju ändå ihop. Jag var ju med i min vän Jonathan Rollins podcast som heter Så vad händer? Och där frågade han mig rakt ut. När ska du ha barn? Eller vill du ha barn?
Ja, men då kanske det inte är ett etikettsbrott då?
Jo, något enormt. Men han är amerikan. Så jag bara upplyste honom om att det är otroligt känsligt. För han kanske inte vet om jag går på hormonbehandling eller precis fått missfall. Eller, alltså det är ju så fruktansvärt sårbart att ge sig in i de markerna. Så jag sa bara för att skona dig från liksom kommande incidenter så är det värt att ha med sig. Men så länge jag har upplyst dig om det så känns det lugnt.
Ja, du har ju faktiskt sagt till mig att du vill ha barn. Och jag har fått en känsla av att ni lägger nät.
Att vi idkar.
Fisk ska det bli.
Det pågår friktion.
Ja, nu behöver vi inte trampa längre ner i det. Ja, men du vill ha barn och en dag ska ju dessa barn bli stora nog att utforska världen omkring sig.
Ja, det är det.
Ja, och du sa någon gång att du liksom jag tänker berätta för dina barn att världen är livsfarlig så att de håller sig hemma.
Ja, jag hade ju också något sånt med mina småsystrar när de var små. Att jag tejpade upp olika tidningsurklipp i hallen om patriarkatet, våldtäkter, överfall, kvinnojourer. Jag bombarderade dem med information helt enkelt.
Ja, du skapade ett någon sorts avskräckande collagevägg.
Ja, absolut.
Satte du upp såna röda trådar med nålar emellan också så att det såg ut som att det fanns ett system som väntade där ute.
Carcosa i True Detective. Nej, men ja, absolut. Jag jobbar mycket med skräck. Vi hade ju med oss våra brorsbarn på kryssning. Och då liksom lärde jag dem våra mobilnummer. Jag skrev meddelanden på deras kroppar. Jag sa vad man ska slåss för att göra illa vuxna män och kvinnor. Om det är någon som försöker ta dem. Ja, gud ja. Alltså, jag ser hellre att man rustar för oundvikliga faror än att man ignorerar dem.
Ja, men du gav dem inga små våtdräkter.
Nej, men alltså på hotellet så ser ju jag terrassen där min kille äter frukost på morgonen. När jag är inne på att springa på löpbandet. Och då kan jag smsa honom att jag har koll på honom så ingen kan kidnappa honom.
Ja, man vet ju aldrig.
Nej.
Jag är lite avundsjuk på föräldrar med dålig fantasi. Ja, men de som inte tycks föreställa sig att något fruktansvärt ska hända så fort de släpper sina barn i sikte. Eller sin pojkvän.
Det är helt bizarrt, ja.
Jag har en liten sak att säga om det här med att släppa barn i sikte, men jag ska inte börja där. Jag vill börja med att jag jobbade lite häromdagen. Och då menar jag inte att jag låg på soffan och skrev som jag brukar mena. Utan jag jobbade lite mer som du brukar jobba. Jag pratade med människor på en scen. Jag gjorde ett gig för Netflix.
Fruktansvärt roligt. Jag blev så glad av att se det här. Jag kunde tyvärr inte gå. Och jag fick jättemånga som skrev till mig att du var lysande, att du var proffsig och rolig och underbar och du hade en stark spaning i graf. Typiskt dig att överjobba gigget.
Ja, jag vet inte. De kastade inte ut mig i alla fall.
Nej.
Men det var väl ett slags event. De presenterade en massa kommande satsningar och jag höll då i ett sedsamtal. Det är inte så viktigt. Jag vill bara förklara hur jag hamnade i samspråk med författaren Alexander Andoril i en loge på Grand Hotel. Det vill säga den manliga halvan av pseudonymen Lars Kepler.
Väldigt spännande.
Andra halvan var ju också där, det vill säga hans fru, Alexandra Andoril. De heter nästan samma sak. Tycks röra sig genom världen som en enda organism. Men de är väl lite sinnebilden av ett gift par med delad e-mailadress.
Mm, absolut.
Paret Anduril är ju en väldigt tajt enhet. Mm. Det kanske inte alltid varit så. Jag kan föreställa mig att de har svetsat samman av framgångarna. De har ju sålt så oerhört mycket böcker. Jag tror att det är svårt för oss att ens föreställa oss det yttre tryck de har levt under.
Nej, för jag var ju också lite rabalder, inte minst med Ingmar Bergman. Jag blev arg på dem. Och det kan ju också svetsa ihop ett par, tänker jag.
Ja, de har ju fått ta en del skit, får man säga. Det, alltså, dels då missunnsamheten från det egna skrået. Mm. Alltså från de Absolut. Som inte får procent på deras intäkter.
Mm.
Dels då förmodar jag dansen runt deras pengar. Alltså från de som vill ha procent på intäkterna.
Mm.
Jag kan föreställa mig att de har pressats in i en bubbla där det är lite svårt att veta vad man kan lita på. Förutom den andra halvan av organismen. De har ju varit tillsammans, jag tror att de firar 30 år som gifta i sommar nu.
Det är starkt jobbet.
Och man har känslan att de här kommer hålla ihop livet ut. Här är det inte fråga om dags att göra slut.
Här är det inte fråga om adressändring.
Ja, men de verkar ju också väldigt kära.
Vad fint.
Paret Anduril är ju spännande. De har ju en excentrisk aura. Ja, men de är ju tacksamma att håna, har det visat sig. Alltså, minst när de skrev om sin helg under vignetten Min helg i Svenska Dagbladets helgbilaga Perfect Guide. Och det blev viralt.
Ja, den intervjun fick mig att vilja vara med. Så jag har också gjort den tack vare dem.
Jaha, vad skrev du i din?
Jag var bakis och åt nudlar och kollade på film.
Ja, du försökte liksom spela ner dig själv.
Jag var helt ärlig.
Du var helt ärlig.
Men ja, den blev väldigt uppmärksammad för att de lever så överdådigt. Var det något sånt?
Ja, den blev lite utskrattad. Så de skrev ju att de åkte ut till huset i skärgården och njöt av livet. Ett citat i texten var ju så här: vårt hus är alldeles vitt förutom konsten på väggarna och havet som ligger blygrått utanför. Alexander erkänner att han är excentrisk. Men så fort vi kommer till huset byter han alltid om till helt vita kläder. Han vet inte själv varför. Det var ju framförallt den meningen som det skrattades åt.
Det är inte det mest avvikande beteendet som har hänt i skärgården. Det är ju inte så farligt, tänker jag.
Det märkte jag nu när jag läste om texten. Att det fanns en ironisk ton i den där texten. Det är möjligt att jag såg den redan då. Men att jag, liksom många andra, valde att inte lägga märke till den där lätt ironiska tonen. För att det är... Ja, för det är behändigt att bara peka och skratta. Så att.
Mm.
Alltså, den texten var inte alls lika genuint bizarr som till exempel författaren Michaela Blejs Min helgtext. Den där med att hon köpte färskt bröd från fabrik och tryffelpizza till barnen. Den blev ju också utskrattad. Svenskan jobbade ju ett tag med en slags ragebait-modell där de lurade människor som hade det gott ställt att liksom hänga ut sig själva.
Ja, men dels det, men ragebait är ju grunden för väldigt mycket medielogik idag. I veckan så kom det ju, apropå det jag pratade om förra veckan, om kvinnor som gör sig till för att vara till lags för män och verka bedårande och tillgängliga. Att det skrevs en text i DN den här veckan också om att kvinnor längtar efter idealet huskvinnan. Och på tal om det så kan jag tipsa om att Moa Martinsons, den filmen, finns på SVT Play. Nej, om det kvinnor faktiskt var huskvinnor och hur förtryckande och ensligt och isolerande det var. För de som är så otroligt sugna. Men den sortens texter skapar ju ragebait i och med att så här kommer en tvärt och krass åsikt som inte är grundad i verkligheten. Och då ska det ju följa med reaktioner. Allt ska ju bara skapa effekt.
Ja, om du tänker på den här Greta Schultz text, andra varvet på den här huskvinnan som kom i veckan. Jag vill fortfarande att män förklarar saker för mig, var väl taken.
Ja.
Men hon vill det då?
Varför hon väljer att skriva om det är för att hon vet vilken effekt det skapar och med det uppmärksamhet och klick. Det är skillnad på om det är sant eller varför det behövde skrivas.
Vi kan väl säga så mycket som att hennes redaktör blev ju inte missnöjd när den här texten kom in. Ja, men jag har väl burit på en sorts nyfikenhet på paret Anduril.
Mm.
Så när jag fick syn på Alexander Anduril i den där soffan i logen. Hans fru satt i sminket, så han var liksom halv för en stund. Då skred jag in i hans komfortzon och började prata med honom.
Mm. Uppskattades det?
Jag känner nu att du lutar dig in i den här historien med en sorts leende. Men han överraskade mig med en väldigt mjuk och varm och omärkvärdig personlighet. Alltså omärkvärdig i positiv bemärkelse. Jättefin. Mjuk och nyfiken. Och jag fick ju lite dåligt samvete med en gång när vi började prata. Eftersom jag har då skrattat lite åt paret Andoril. Och jag är dessutom ganska säker på att jag under min tid som redaktör åt Filip och Fredrik har hetsat dem att skoja om paret Andoril. Men han var ju underbar. Det är inte heller viktigt. Jag vill bara ha det sagt.
Ja. Men de flesta är ju underbara. Jag vill bara säga det också om Hanne Kjöller. Kort efter att vi bemötte det eller besvarade det hon hade skrivit i DN om Gaza, så har ju till och med DNs ledare gått emot Hanne Kjöller och befäst att Israels rätt att kriga är nu förbrukad, har passerats rent av. Och så här, träffar man Hanne Kjöller, hon är ett ljus, en underbar person. Och så här, det är ju sällan de här sakerna man tycker oense om eller kan reagera på faktiskt har någon slags utslag socialt i verkligheten.
Nej, det är ju ofta väldigt omtumlande att träffa en människa som man har en tydlig mediebild av i verkligheten, för det stämmer ju nästan aldrig.
Ja, men då är det så chockerande med dem som framträder och faktiskt är vidriga. Det var snarare det som var min poäng.
Ja, det är ju... Det var inte aktuellt i det här fallet. Nej, vi ska väl säga, Hanne Kjöller är väl topp 10 trevligaste människor man har pratat med.
Absolut.
Nästan. Ja, det föll sig så att jag... Alexander Andoril började prata om vikten av att mjukt traumatisera sina barn.
Mm.
Ja, för det visade sig då att han, liksom jag, är lite av en hönspappa.
Okej, han har 3 barn, har jag förstått.
Ja, de är ju stora nu. Men om jag förstod rätt så gjorde han sitt bästa för att skrämma barnen när de var små. Mm. Att göra dem lagom rädda för världen. Alltså lite samma taktik som jag har tillämpat och som du planerar att tillämpa.
Ja.
Har du läst några Lars Kepler-deckare?
Nej, det har jag inte. Jag har läst väldigt få deckare, tror jag. Just nu läste jag då Bret Easton Ellis The Shards. Slukar den rent av. Och är chockad av att den är så basic deckaresk ibland. Att det bara är detaljer om vem som har styckat vad och sytt ihop vad på någons kropp. Och på tal om mjuk traumatisering, jag kom på i vuxen ålder att jag blev ljugen för som barn. Om olika groteska överfallsmord som skedde runt vår bostad.
Ja, som aldrig hade hänt.
Nej, den värsta var att de fick mig att tro att i den skogsdungen bakom vårt hus, som jag ibland tog en genväg genom för att komma till gungorna och lekplatsen snabbare, att de berättade för mig en morgon att jag hittade en liten flicka, hennes huvud, hon var halshuggen. Och huvudet placerat i en påse som var slängd 10 meter ifrån henne. Det har tydligen aldrig hänt.
Vilka är de? Vilka var det som berättade?
Mina 2 storbröder och min pappa. De 3 männen som har liksom hökat över mig, vakat över mig. Sen alltså, jag föddes.
De tillämpade samma strategi?
Absolut. Och det funkade det? Så jävla bra. Jag gick aldrig i närheten igen av den
Visst,
skogen.
Det funkar. Inte fan vill man att ens barn ska ta några genvägar genom små
Nej.
Buskage. Men jag har ju läst Lars Kepler-deckare.
Ja.
Och har man gjort det så förstår man också att författarna bakom dessa böcker är duktiga på att fantisera om hur farlig världen är. Mm. Jag tror inte att paret Andoril är dåliga på att föreställa sig att något fruktansvärt ska hända om de släpper sina barn i sikte.
Nej, just det. De kan använda den förmågan.
Men det måste man ju till sist göra. Släppa dem i sikte alltså. Jag får äta upp den här strategin nu för att mina barn tror på det jag har sagt. Att världen är livsfarlig. Så att jag, liksom jag har ett sjå med att fösa dem ut i världen. Men Alexander Andoril berättade för mig om första gången han lät sina barn gå och handla glass själva. Mm. Och till hans fasa odlade hans barn inte riktigt den skräck för världen som han ville skänka dem. Vi vill gå och handla glass själva, sa hans barn. Så han gav dem pengar och lät dem gå. Och sen smög han efter.
Ja,
han skuggade sina barn på en skogsväg i skärgården. Mm. Hela vägen till glassen och hela vägen hem. Men han lät dem tro att de hade gjort det själva.
Och
den inre bilden av Alexander Andoril, den här gängliga Nicolas Cage-figuren, möjligen helt klädd i vitt, förmodligen ett glas champagne i handen.
Absolut.
Svettpärlor i pannan, smygande mellan stammarna ut på den här skogsvägen, spejande på sina egna barn. Den bilden gjorde mig gott. Inte minst för att den var en exakt spegling av när jag för första gången lät mina barn gå och handla glass själva. Eller snarare föste ut mina barn och sa Alltså skillnaden för oss var att våra barn inte ville gå själva. Vi fick liksom tvinga dem. Ni klarar det här. Men så fort hissdörren hade slagit igen och hissen försvann ner i schaktet så sprang ju jag efter mina barn. Eller först in och hämta skorna och sen sprang jag efter ner för trapporna med skorna i handen för att de inte skulle höra stegen i trapphuset. Ja, men det sista jag hör när jag springer ner för trappan då är ju Lisa som säger, vad gör du? Och det här vi kommer tillbaka till dig. För jag tror att de flesta pappor gör så här. Det finns en armé av pappor där ute som skuggar sina egna barn med svettpärlor i pannan. Medan mammorna ropar, vad gör du? Det är liksom lite pappornas game.
Här är det ju precis tvärtom, misstänker jag. Alltså med vår framtida avkomma då.
Men det var dit jag ville komma eftersom kapellet är av båten.
Jo tack.
Så vill jag väl då fråga, ska du bli pappa?
Jag är helt inställd redan på att jag har den här rollen.
Att det blir du som är pappa. Men hur är din kille då? Är han mamman?
Så här, vi insåg igår att min kille tror gott om andra människor och om världen.
Jaha. Alltså utöver det faktum att du sitter på hotellrummet och jobbar och han ligger ute vid poolen som ett kuttersmycke.
Ja.
Så är han, så lutar även åt att han kommer bli mamman den dag ni skaffar barn.
Ja, det måste någon av oss bli och då blir det han.
Det hade jag lite på känn. Men det är ju bara baserat på dig så att säga. Jag har inte riktigt någon bild av hur han är. Men mysigt att få veta lite om honom.
Men det här med skuggningen, min pappa gjorde en smart outsourcing av samma koncept. Nämligen så att han fick mig att tro att han hade snackat ihop sig med en massa andra människor i kvarteret. Att det alltid var någon som kollade på mig. För jag började gå till skolan själv när jag var 7 år. 7 år! Och vår paroll var mycket frihet under ansvar. Alltså så länge jag levde upp till vad som förväntades av mig så fick jag göra saker. Och då fick han mig genuint, helt övertygande att tro att det var människor utplacerade längs hela vägen till skolan. Som hade stenkoll på mig. Om jag såg mig om när jag gick över gatan, vilka jag pratade med. Absolut ingen fick jag ju prata med. Och jag trodde på det i många, många år. Det var ju inte en jävel som följde efter mig.
Fast det kan ju vara så att din pappa faktiskt skuggar dig. Kan du inte fråga honom om det?
Det finns absolut ingen chans att han har gjort det. Men det här säger ju någonting om att han var så övertygande och skräckinjagande att jag svalde det helt och hållet.
Jag trodde att du skulle säga att han jobbade med den här strategin som gjorde i tv-serien Arrested Development. De skrämde upp barnen med, det var någon morbror eller någonting som fick hoppa in en gång i halvåret för att lära barnen en läxa.
Inhyrd släkting.
Om barn hade glömt sätta en lapp på kylen om vart de skulle så lärde han dem läxan genom att låta den här inhyra släktingen bli påkörd i en fejkad bilolycka. Så bara han tappar armen och så sprutar blod och barnen gråter och skriker. Och sen så slutar allt med att de då revealar och säger and that's why you always leave a note.
And that's why you always kolla över gatan. Nu går till skolan. Andra, det är en lyssnare som frågar. Jag utgår från att det inte blir något sex i filmatiseringen av Jävla karar.
Jag vet, det är ju inte jag som skriver manuset.
Nej.
Vi får se. Jag förstår varför du utgår från det.
För er som inte har lyssnat förut så är Andra strängt emot all slags sex i film och tv. Går emot hela samtiden med andra ord. Men det förekommer ju sex i boken. Ytterligare ett säljargument. Annars kan jag säga att jag går och ruvar på två saker folk gärna får hjälpa mig med. Jag var ju en sväng också i Köpenhamn. Och då hörde jag en man säga på frågan, vilken öl vill du ha? Vad som helst, bara det är danskt. Och så har jag och min kille sedan dess varit så, vad hade vi sagt så om fast vad som helst bara det är svenskt?
Oj, rolig fråga.
Folk får gärna skicka alternativ till mig. Så jag går och ruvar på sådana semesterbryderier till nästa vecka. Jag håller på att kämpa med att det är en stråle rätt upp i perineum i Jakutsin till exempel.
Jag förstår inte vad det betyder men du behöver inte förklara.
Nej, vad ska du göra till nästa vecka?
Överleva den här författarkryssningen.
Gud vad roligt. Snälla ta bilder i våtdräkten och sen kan vi navigera i om det är värt att publicera eller inte och exakt hur mycket vi ska ta på OnlyFans för den bilden.
Ja, man kanske behöver lite sidointäkter om inte räntorna börjar falla snart.
Då önskar vi er ännu en god vecka i helvetet. Tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Hej då.
Helvetet med Walden och Parisa görs med Munk Studios.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.